Hej och välkommen till fjärde avsnittet av Hackerpodden. Snön har smält, men rysskylan är fortfarande kvar. Databaserna är replikerade och GLBC är patchat. Och vad passar då bättre än att spela in lite podcast? Jag som pratar heter Johannes Lundberg. Man kan säga att jag är en slags IT-entreprenör. Driver en liten startup här i Uppsala som heter 46 Elks. Och jag gillar även hobbyspel och internet och annat sådär. Idag har jag med mig en gäst som heter Martin och är kollega. Välkommen. Ja,
tackar, tackar.
Och det är så att du har ju en liten bakgrund inom förpackningsindustrin kan man säga. Inom Tetra Pak. Så jag tänkte fråga dig direkt. Ja. Vad är det roligaste eller viktigaste eller bästa med en sån här kartongförpackning?
Jag tror det bästa är att det blir väldigt lite kvar när det som i är borta. Så att det, alla plastflaskor och sånt har ju stora nackdelen att de blir väldigt stora fortfarande även om de är tomma. Ja. Så det är nog det roligaste och bästa tror jag.
Är det kul att jobba med?
Ja, det är roligt. Det har sina sidor, men det, generellt sett är det väldigt kul.
Härligt. Vi är lite nervösa nästan här idag. Vi provar att livestreama på Facebook och har egentligen ingen aning om hur det funkar. Men vi får se. Vi vinkar lite här där borta.
Hej, hej.
Det finns en finsk-tysk internetentreprenör som hade något annat namn förut, men nu kallas han Kim.com. Han har dragit igång det här Mega Upload som var en slags Dropbox-liknande grej, ladda upp filer via webben och sen komma åt och distribuera till sina vänner. Och det blev ju en hel del problem när han kanske var lite frikostig med vilket material man fick ladda upp och hur mycket man kunde dela med av. Så det blev den här klassiska, någon laddar upp ett piratkopierat spel i 40 RAR-filer och sen bara länka vidare till andra. Så det stängdes ju ner och sen så flyttade han till något annat land. Nya Zeeland var han i nu. Startade en ny sajt med nytt namn och liksom försöker då köra vidare på något sätt. Men nu har han, här i december har han beslutat att han ska få utlämnas från Nya Zeeland till USA. Och då är han misstänkt eller liksom anklagad för upphovsrättsbrott, pengatvätt och det som kallas racketeering. Vet du vad det är?
Nej.
Inte jag heller faktiskt. Men om jag har förstått enligt Wikipedia-sidan rätt så handlar det om att man säljer något som egentligen inte har något värde. Man säljer något som löser ett problem som egentligen inte är ett problem. Och det låter i och för sig som rätt många företag. Men i det här fallet då handlar det om att man, ja, men typ de här fejkade antivirusprogram och liknande. Och hur det är kopplat till Kim.com, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det är intressant att man alltså för ekonomisk och upphovsrätt brott alltså kan bli utlämnad från ett land till ett annat. En annan kille som har det lite tufft med lagen och som också är relaterad till Oceanien, det är Julian Assange. Han är inne på sitt femte år nu på ambassaden i London, Ecuadors ambassad. Och nu finns det ett FN-organ här som har egentligen beslutat att det är en utomrättslig... man håller fast honom utan egentligen lagstöd, det här FN-organet slår fast och egentligen då uppmanar Sverige och UK att sluta med det här. Och för er som inte vet vem Julian Assange är så är han som grundade Wikileaks. En australiensisk medborgare som sen var på besök i Sverige. Hälsade på Rick Falkvinge, Piratpartiets grundare. Och de blev kompisar och det var många människor där runt omkring. Och han råkade i luven med två tjejer. Som när de förstod att han hade kontakt med båda de inte blev så glada och sen så blev det var en historia med anmälningar kring det. Och det blev inget förhör i Sverige, han hade andra planer och sen så var han i London några veckor senare och han ville inte åka tillbaka till Sverige för att bli förhörd. Och sen så var det liksom, nej men ni får komma hit, nej ni får komma hit, nej ni får komma hit. Och det slutade med att han blev släppt på borgen. Det var flera personer i UK som gick, stöttade honom och liksom helt enkelt trodde på hans story att han var anklagad för WikiLeaks. Jag svamlar här, så vi går vidare och säger helt enkelt att Julian Assange grundade WikiLeaks som är jättebra. Men han som person, han är nog duktig. Men frågan är om han inte har förstorat hela den här grejen. För det han tror är att genom att komma till Sverige så ska han bli utlämnad till USA. Medan vi då som kanske har lite mer tilltro till svenska rättsväsendet tror att okej, han kanske blir dömd till dagsböter eller friad eller vad det händer. Men att han skulle bli utlämnad till USA på grund av de här liksom, våldtäktsanklagelserna. Det är ju ganska otippat. Oavsett vad man tycker om saken så är det i alla fall ganska läskigt att, och ganska tråkigt att man från svenskt och brittiskt håll här inte jobbar tillsammans med FN utan lite emot. För vad händer då när man inte accepterar de beslut som tas av de internationella instanser som vi har? Jo, man tappar ju förtroendet för de instanserna och andra mer skrupellösa personer kan ju liksom köra på och säga att nej men varför ska vi lyssna på vad FN säger? Det gör ju inte Sverige, det gör ju inte UK. Har du något att tillägga?
Ja, jag tycker det här är väldigt... hela historien har nog väldigt, dels kulturellt vad man säger, svenska rättsväsendet och att vi har ju absolut inte ministerstyret i Sverige, det är ju absolut förbjudet. Medans jag tror att man i många fall, och Julian Assange tror jag, kanske tänker sig att han vill ha en garanti från Sverige att inte bli utlämnad. Men vi kan inte lämna en sån garanti för då skulle någon minister behöva lämna en sån garanti och det får de inte göra. Eller får man anordna någon sorts ny lag som säger att 8:e paragrafen någonstans där så att Julian Assange får inte utlämnas till USA under några som helst omständigheter under den här perioden. Och generellt sett så tror jag att svenska myndigheter de är inte så bra på att improvisera. En variant kanske hade varit att Ecuador begärde Julian Assange utlämnad först. Så att om USA skulle... USA har inte begärt Julian Assange utlämnad från Sverige till att börja med. Men om Ecuador skulle börja med att begära honom utlämnad så skulle ju Sverige kunna säga att ja, ni är först i kön så vi utlämnar inte er först före vi utlämnar till. Så att det hade säkert gått att lösa. Men den här fyrkantigheten i de svenska organisationer så är liksom, har ställt till det extra mycket här. Och också att åklagarmyndigheten har haft lite bekymmer med att försöka hitta en praktisk lösning. Och så är jag väl lite kritisk till att det här projektet har ju kostat ganska mycket för svenska skattebetalare och förmodligen kommer det att kosta ganska mycket för Storbritanniens skattebetalare också eftersom de...
Mycket, mycket mer, för de har ju haft 24/7 bevakning av Ecuadors ambassad i snart 5 år.
Ja.
Mm. Pragmatiken igen önskar att liksom svenska åklagare hade kunnat åka dit, hållit förhören och sen hållit... Han är ju inte anklagad utan de har ju bara kallat honom till förhör.
Mm.
Och det hade varit skönt om liksom processen kommer vidare. Jag kan tänka mig att för de svenska tjejer som är de som är målsägare här så är det nog inte så kul att liksom bli misstänkta för att vara CIA-agenter eller vad som helst och dessutom inte få det här uppklarat. För det, man vill ju gärna gå vidare med en sån här sak oavsett vad det egentligen som har hänt så vill man inte vara fast i en rättsprocess år efter år.
Mm.
Det är i alla fall min erfarenhet av de människor jag har pratat med som har liksom varit sexuellt utnyttjade på olika sätt. Och det är att de processerna blir långa och ofta inte leder till fällande dom dessutom är ju ett ganska stort problem vi har i Sverige faktiskt.
Mm.
En annan, helt annan fråga som riskerar att sätta ett sånt här dåligt exempel där liksom agerandet i västvärlden leder till att Kina och Ryssland och andra länder kan säga men det här gör ju USA, det här gör ju Europa, då kan vi göra samma sak. Det är ju det här som händer nu med Apple versus FBI.
Mm.
Är du påläst?
Inte speciellt, men jag förstår det som att FBI vill ha mer tillgång till Apples produkter, i synnerhet telefoner tror jag.
Mm. Det har ju varit en skjutning, San Bernardino och sånt heter det. Och då finns det en telefon som är bortkastad, en Android-telefon tror jag, som
det är
en Android-telefon som förövarna kastat, så, och som liksom medvetet då, här hade jag mina kontakter, den här är förstörd. Mm. Men sen hade den här personen även en jobbtelefon som tillhör amerikanska staten, för att personen jobbade där. Och då tror man att det kan finnas uppgifter på den telefonen som kan hjälpa till att lösa det här brottet. Mm. Och då har jag, eftersom Apple har liksom jobbat ganska mycket med att försöka göra de här ganska säkra, de här telefonerna, och det ligger mycket prestige i det, och även beställaren i det här fallet, government, när de liksom köper in massa telefoner från Apple, så vill ju de att de inte ska vara lätta att knäcka. Så finns det ett skydd där man med ett visst antal felaktiga inmatade koder så rensar den sig. Mm. Så de har en telefon som är krypterad, låst, men om du knappar in ett kod så kommer det in. Mm. Och de vill då att Apple via sina certifikat ska skapa en ny mjukvara som där man inte har den här tre gångers gränsen. Mm. Och signa den med Apples nycklar. Liksom. Och då kan de ju bara via firmware upgrade uppgradera telefonen. Mm. Och sen så kommer de kunna komma in. Mm. Så det är en tekniskt går att göra. Och det Apple säger då, men när vi har gjort det här, då kommer den här mjukvaran kunna komma i vem som helst i händerna. När väl det är upplåst så finns det ju då, när backdooren är öppnad, så går den inte att stänga igen. Mm. Så här har då Tim Cook valt att ta en strid här. Mm. Och Bill Gates, om jag fattat rätt, har en lite annan syn på saken, men det verkar ändå som att både Apple och Google och Microsoft här ställer sig på samma sida. Det är det senaste jag har hört. Och Apple får även stöd här från Edward Snowden och från EFF och en del andra, så det finns många tunga namn som står på Apples sida här. Om det skulle vara så att FBI får tillgång till telefonen, att Apple tvingas alltså lägga sin egen energi och tid på att bygga den här nya mjukvaran. Inte bara ge tillgång till system de redan har, utan faktiskt av arbetskraft bygga nya saker. Det är också det som vissa i USA hävdar, det här är unconstitutional. Man kan inte tvinga någon att jobba. Det här är liksom slavery. Men om de skulle få rätt och FBI får igenom det här, ja, varför ska då andra stater i andra länder inte kunna kräva samma sak av Apple och Google? Mm. Och där, då är det liksom lite once you pop principen.
Absolut.
Så det är rätt läskigt faktiskt.
Så det, jag tror det är alltid farligt när man är inne på sån här mark. Men sen också känner jag lite att utredarna måste ju vara någon sorts, det måste ju finnas sätt att komma runt det här. Skruva isär telefonen, plocka ur flashminnet, ladda loss det och läs data på flashkortet, för jag skulle gissa att själva chippet som är där inte är krypterad data på det, och om det är det, så där har man ju hur många chanser som helst att försöka avkryptera data.
Att man ger de spesarna här, de här bussarna kan ju jacka in på chippet, så kan liksom brute forcea.
Ja, eller plocka bort flash, det är ju säkert ett standard flash chip.
Men det är krypterat på telefonen.
På chippet, ja. Men där har du ingen begränsning om hur många du får försöka.
Nej, men det, och då är frågan, om det är rätt bra av S256 bitar, så är det ganska tungt.
Ja, det är jobbigt.
Tyvärr, ja. Mm. Och, ja, men det är ett case att följa i alla fall. Mm. Får se hur det går. Någon som inte är en elak hackare, för det är det man visste, alltså, det är den andra grejen. Mm. Stater kan tvinga det här, men det är också hackare som kan få tillgång till den här mjukvaran där med börja liksom låsa upp vem som helst telefon. Men en annan som är lite mer godhjärtad hackare, det är ju Daniel Stenberg som har gjort Curl. Mm. Och han fick ett roligt mail här i slutet på förra året av någon som säger please unhack me. Och som då blir arg för att han har hackat personens telefon. Och det har att göra med att personen då har gått in i den här mjukvaran som finns och klickat på about-fliken och hittat att men den här mjukvaran använder ju Curl. Daniel Stenberg finns ju i copyrighten. Och då måste han vara med och ligga bakom det här. Och jag tror att det är en sån här ja, men det är konton. Antingen är det konton eller så är det krypto. Kommer du ihåg om det är konton eller krypto?
Nej.
I alla fall. Det här är ju en kunskapsgrej. Och det är ju inte så konstigt, som användare så förstår man ju inte, om det står ett namn under liksom copyright och allt, då kan tänka man att de personerna är bakom mjukvaran. Men det var rätt kul att läsa hur, liksom, hur fel det kan bli när kunskapsnivåerna är väldigt olika om hur systemen är ihopkopplade och vad öppen källkod är. Att jaha, den här mjukvaran används i, jag tror att det är, jag brukar säga att det är liksom 1 miljard enheter som använder curl och sånt. Så, ja.
Ja, och jag tror Daniel Stelberg har en sån här webbsida som är typ hxx.se eller någonting. Mm. Det är väl det hon har hittat. Det bara, en hacker, det är han som har hackat min telefon.
Ja.
Och jag tror väldigt få har riktigt koll på hur det skulle gå till då. Hur klantig en hacker är som skriver sitt namn i klartext i about-fliken.
Och det är väl det som egentligen är lite komiskt. Varför skulle man skriva sitt namn i det liksom? Om man väl hade sånt dåligt syfte då. Mm. Raspberry Pi Zero släpptes här nästan i november. Det var tydligen Eric Schmidt, Googles CEO, numera Alphabets. inte han var CEO tidigare, nu han är styrelseordförande i Alphabet, om jag kommer ihåg rätt. Det är han och Sergey och Larry som är liksom trion. Så jag satt och läste lite på Googles styrelse. På Alphabets nya boardstruktur, och då ser man att de har liksom en styrelse av typ 12 personer och sen har en working group med 3 personer som är Eric, Larry och Sergey, som är liksom de som har de regelbundna mötena och tar liksom mer löpande beslut. Och Alphabet är den här entiteten ovanför Google, där Google nu är ett dotterbolag till Alphabet, och då kan man tänka sig att det kommer kunna komma nya liksom dotterbolag parallellt med Google då. Och Google har nu en vd som heter Sundar, som är indier, som verkar väldigt duktig. Men Eric Schmidt träffar Eben Upton som har Raspberry Pi-grundaren och säger liksom att och lyckas få Eben att gå med, liksom förstå att sänk priset ännu mer. Det är fortfarande så att de här $35 för en Raspberry Pi eller $25 för en Model A, det är för dyrt. Varpå han släpper Raspberry Pi Zero. Man tar bort de här pinnarna för GPIO. Man tar bort Ethernet. Och man jämfört med Raspberry Pi 2 så har man en man tar bort så att det bara är en core. Men det, annars är det är samma arkitektur som Raspberry Pi 2, så det är nyare och modernare. Och så är det 512 meg minne. Och just det, HDMI är en mini HDMI, plus att USB-portarna är såna här on-the-go-portar. Man liksom tar bort så mycket man kan och så gör man den så här pytteliten, och den släpper man på lite magazine. Så att när de revealade den så var det liksom, den här ute, Raspberry Pi Zero, den kostar $5 och ni kan köpa magasinet idag. Och det gjorde att det här magasinet såldes ju, det var liksom, gick inte att få tag på efter 3 dagar. Det var slutsålt överallt liksom. Så det är kul. Jag gillar den Raspberry Pi Zero, för den har ju ändå HDMI, så man skulle kunna använda den som enhet för kopplat till tv-apparater och visa liksom interaktiva demon och sånt. Jag tror att den är väldigt bra för det.
Ja.
Vad tror du själv kommer vara liksom styrkan med Pi Zero?
Jag tycker det är väldigt kul att de har ju valt, anledningen till att de tagit bort pinnarna är att det ska bli billigare, för att det är en annan teknologi. Allt annat är ytmonterat, ytlödat. Så med pinnarna så blir den mindre, plattare, plus att det blir billigare tillverkare. Men man kan ju också, nu kan man montera in komponenter och löda fast dem direkt på sin Raspberry Pi. Så om man har till exempel en temperatursensor man vill använda, då kan du faktiskt löda fast den direkt på din Raspberry Pi. Innan hade du pinnar och sladdar och elände, men nu kan du bara sätta i den, löda fast den direkt. Och sådana saker, sådana mätenheter och allting sånt, blir ju skitsmidiga att göra. Du får den färdig, löder fast dina 2 komponenter eller vad det kan vara. Och då har du en komplett sådär. Och det tror jag är väldigt kan vara ju väldigt bra till mycket. Och sen att den är billig med. Det är också att man kan använda den, bara koppla in en sensor på varje och så köpa flera stycken. Så jag tror att den har absolut en plats i massa sådana. När man har en dator till bara en uppgift, då är det riktigt perfekt. Eller bara en dator till bara för att visa information på en skärm som inte uppdateras så ofta, så den inte behöver nätverk till exempel. Så det kan jag tänka mig. Och sen har den faktiskt en USB-port. Så vill du ha en mätenhet som använder koppla upp sig via GSM-nätet eller sånt. Så ett litet modem in på den enda USB-porten som finns. Mm. Och sen har du den perfekta mätenheten liksom.
Just det.
Så det tror jag är mycket på den. Och den är fortfarande skitsvår att få tag på. Så det var inte bara 3 dagar efter magasinet var sålt. Den är fortfarande katastrof.
Jag har provat den sedan den släpptes, så jag har inte lyckats beställa.
Ja.
Så det är sant. Det man skulle kunna använda till är ju på Clas Ohlson här i Sverige. De har ju så här riktigt sunkiga terminaler nu inne på Clas Ohlson. Man måste klicka på skärmen.
Ja.
Det skulle vara schysst att ha en sån där istället. Och ett tangentbord. Mm. Man kanske skulle göra en sån, utveckla en sån och så göra en kupp.
Och byta ut dem.
Och swappa och se om det är någon som märker det. Märker något. Jag tror att de har ett API man kan använda.
Mm-hmm. Okej, okay. Kul. Ja.
Ett så kallat Upbet API.
Ja, precis. Ja.
Raspberry Pi har blivit enormt populärt i alla fall och känt varumärke. Och det gör ju att det är väldigt många som liksom använder Raspberry Pi-namnet för att få uppmärksamhet.
Mm.
Här under hösten så körde Peter Sunde, en av Parkby-grundarna, en grej där han kopierade en musikfil, laddade ner från en streamingtjänst jättemånga gånger, bara gång på gång på gång på gång, för att visa liksom att nu ska vi ruinera skivindustrin, för det kostar ju skivindustrin, det kostar ju dem varje gång det görs en legal kopia av en låt.
Mm.
Så om vi kan göra det jättemånga gånger, då borde skivindustrin ruineras. Mm. Och det är ju klart att det inte skulle bli så, men poängen var väl för att visa liksom hur det resonemanget inte funkar. Och då valde han att vi gör det på en Raspberry Pi, för då får vi liksom lite mer uppmärksamhet. Vad tycker du om det?
Jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker vi är lite tillbaka på hon där med hacker som vill bli avhackad igen. Liksom de här, jag föreställer mig att det är tjocka gubbar som sitter i skivindustrin framförallt. De förstår inte vad en kopia är. De förstår inte hur saker och ting fungerar. Alltså, vad då? Sälja en låt kontra lyssna på den på ett visst sätt och sådär. Så det är väldigt, väldigt kul, eller kul, men det är väldigt typiskt när sådana teknologin möter en gammal värld som inte förstår. Som de bara, de har kopierat en låt. Det är ju som om det är någon som har sålt en låt fast vi har inte fått betalt för det. Men alltså, det inte är det alls. Så det tycker jag är väldigt intressant. Men sen tycker jag inte Peter Sundes exempel haltar lite, för jag förstår så kopierar han till null eller något sånt där, till dev null, och då blir ju inte, då anser inte jag att man har gjort en riktig kopia. Man har kanske, jag skulle säga att kopian är fullständigt DRM-skyddad när man pipar den till null, så det kan jag tycka.
Han hade alltså behövt köpa en USB-disk och liksom sparat kopia 1, kopia 2 och kopia 3. Då hade du varit nöjd.
Ja, då hade de definitivt ruinerat skivindustrin, det tror jag. För då hade han juridiskt sett gjort massa kopior, och det hade ju skivindustrin fullständigt gått, det hade de gått i konkurs. Mm.
Vi googlade lite på Kickstarter för en månad sedan och ramlade in på alla de här Raspberry Pi-klonerna. Jag läser här, Pine A64 som är någon slags 64-bits-tjosan, och Orion OGS. För er som inte har problem med mardrömmar, så gå upp till Kickstarter och sök på Orion OGS. Det är läskigt till och med.
Ja.
Sen finns det en lattepanda som några har gjort. Och så Odroid C2 och så vidare och så vidare.
Mm.
Vad tror du om de här kopiorna?
Jag tror några av dem kan vara bra till det de försöker lösa. Men jag upplever att de flesta som gör kopiorna, de har hittat en, som de upplever, brist med Raspberry Pi. Liksom, ah shit, jag kan inte göra det här, eller shit, det är den här bristen. Och då gör de en som är bra på det, och sen försöker vara en Raspberry Pi i övrigt.
Mm.
Och då blir de oftast lite dyr, eller lite dålig, eller lite sådär. Och sen saknar de ju oftast helt och hållet communityt, som är Raspberry Pis verkliga drivkraft i dagsläget, att det finns ett jättecommunity och det finns jättemycket saker som funkar och mycket hårdvara som passar ihop nu. Så jag skulle bli förvånad om det är någon som kommer i närheten av Raspberry Pis resultat.
3 saker som är svåra. Första är att faktiskt lyckas leverera hårdvaran.
Mm.
För det i sig är inte så lätt. Jag har förstått det som att Evan Upton faktiskt jobbade på Broadcom innan.
Ja.
Att vara där idén föddes.
Mm.
Sen två då, massa hårdvaror som funkar till. Och det kan man ju lösa genom att kanske ha GPIO-kompatibla portar med Raspberry Pi. Liksom. Ja, det går ju. Och sen det tredje, communityn. Alltså möjligheten att så här, jag vill göra det här, hur gör jag? Och faktiskt hitta det. För nu är det ganska många miljoner Raspberry Pi som har sålt. Så det finns ju mycket att faktiskt titta på, inspireras av och guida och följa. Och där, den blir bara starkare. Nu släppte de här i förrgår, måndags. Ja. I måndags, förrgår blir det, så släppte de Raspberry Pi 3. Lagom till 4-års anniversary då, på 29 februari också, som jag gillar extra mycket eftersom det är skottdagen. Och då, den är ju fortfarande $35. Och den stora upgraden är att det är 1,2 GHz 64 bitars CPU, fortfarande quad-core. Och sen så har de inbyggt wifi.
Och Bluetooth.
Det såg inte jag. Är det blåtand i?
Ja, vad jag förstår så ska det vara blåtand också. Och jag tycker det är inte förvånande, för det är ofta, det finns ju många sådana kombinationschips, så det är säkert ett sånt de har satt på.
Ja, vi får helt enkelt läsa på just om blåtand. Men finns det blåtand i så är det ju extra kul, tycker jag. För det betyder att man kan ha blåtandsbord och mössa och allt sånt på ett helt annat sätt. Det gör ju att det blir betydligt färre kablar man måste jacka in i sin Raspberry Pi. Det som jag gillar väldigt mycket med Raspberry Pi 3 här är ju att man bibehåller samma GPU-chip. För någon som gillar att labba med spel och med PC-demon, som det, man skulle kunna kalla det PC-demon, men den typ av grejer, OpenGL så är det är riktigt kul att det fortsätter funka. Så det är samma videocore-chip då. Och det chipet i sin tur har det släppsöppna spesar på. Så de satsar inte bara på att göra en snabbare Raspberry Pi, utan de behåller öppenheten. Plus att då, och det gör att communityt kan hålla ihop, så att det inte blir ett Raspberry Pi 2-community, ett Raspberry Pi 3-community och så vidare. Och då har de ju även faktiskt mjukvaran fortfarande 2-bitars. Raspbian, ARM, Hardfloat. De ska undersöka om det är värt att göra den 64-bitars, men jag tror ju att minnesanvändningen kommer att öka så pass mycket om man går över till 64-bitars så att man kommer förlora i hastighet. Så det är mitt stalltips där, att de kommer bibehålla 32-bitars. Vi får se. Men du kan ju ha 64-bitars kernel och 32-bitars userland, vilket gör att du kan köra 64-bitars binär för det du vill. Och det är ju egentligen det bästa av två världar. Ska du skaffa en Raspberry Pi 3?
Definitivt. Jag fyllde snart år. Förra gången jag fyllde år så fick jag en Raspberry Pi av min fru. Så jag hoppas fortfarande på samma present i år, fast då trean istället för två.
Okay. Så. Har du ett projekt du ska dyka in i?
Jag har alltid projekt. Så det ska nog hitta något som passar.
Jag ska fråga dig om tipsen sen. För jag har ju köpt hus. Och då ska vi köra en Raspberry Pi för temperaturövervakning, sätta sensorer runt om. Framförallt för att kunna fixa så här, glipor i fönster och värmeläckage och sådär. Och även få det historiskt över tiden. Men då finns det någon modul, har jag förstått, som man kan köra som, istället för att använda en GPIO-port i samma sensor, så kan man köra en liten typ Arduino eller något och kommunicera till den, som i sin tur kör vidare. Jag får med att du hade ett förslag på det.
Ja, det finns massvis med varianter. Det finns ju dels digitala temperatursensorer som du kan köra med bara tre trådar ut från. Så kör du alla på samma på lina liksom. Så då kan du ha flera mätare men bara använda en GPIO. Och då är de digitala också, så du behöver inte oroa dig för AD-omvandling.
Är det en sån one-wire?
Ja, precis. Det finns ju andra. Det finns ju på SPI och I2C-överföring också. Så det finns massa roliga alternativ där.
Om man ska köra radio från liksom en central enhet ut till de här små sensorerna, vet du vad man ska köra då?
Det finns flera olika varianter. Det finns någon sån här variant som jag har glömt av vad den heter nu. Men det finns flera varianter på radio också. Och sådana här klassiska radiomoduler, samma som fanns i gamla radiostyrda bilar till exempel, man kan använda. Och de drar inte så mycket ström heller, så att man kan köra dem på batteri om man inte ska ha allt för länge och sådär. Så det finns massvis med roliga mätvarianter där.
Okej. För den som vill bygga jättestora sensornätverk, inte bara 5-6 stycken i tusen eller ännu mer, då finns det ju ett operativsystem som heter Contiki, som Adam Dunkels har skrivit på SIX här i Sverige. Aha. Som är dels portat till C64. Väldigt spännande.
Ja,
men det är, och Ethernet-modul och allt sånt. Mm. Men det är också jättebra för sensornätverk. För han har ju byggt en IPv4-stack och sen en low-power IPv6-stack i det där. Så jag vet att de har gjort någon sån här bojer på hav och grejer där de lägger ut massa sensorer. Och då har de ett mesh-nätverk så paketen snurrar. Mm. Och några algoritmer så att radiomodulerna inte måste vara igång hela tiden men ändå få in datan. Väldigt spännande teknik för den som vill grotta ner sig i sensornätverk. De har ett bolag som de kör där också. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men googla på Adam Dunkels så hittar ni mycket spännande kring sensornätverk och IP-stackar.
Mm. Och det är ju väldigt trevligt med IPv6 eftersom en sensor kan ju bara ligga och lyssna nästan helt död på signal på att vakna upp och det kostar nästan ingenting att lyssna. Och då kan man ju ha till och med publikt uppkopplade enheter som man kan komma åt utifrån utan att de hela tiden behöver hålla naten vid liv liksom, så att inte de trillar ut nattabellen.
Ah.
Och då kan man spara enormt mycket energi. Jag vet att Nokia, när de satsade på IPv6 så körde de helt och hållet på det var deras huvudargument för att införa IPv6, det var att spara kraft på telefonerna. För skulle hela nätet bara vara IPv6 så behövde man aldrig hålla på. Du kunde enheten alltid ha kvar samma IP och det finns ju mobil IPv6 också som man skulle kunna köra då, sådär. Och då kan man bara skicka ut en signal, ja men den här, nu är det dags att vakna, och då behöver telefonen sällan liksom höra av sig, den behöver bara lyssna, ja men nu är jag här, det räcker, jag vet att jag är här, det spelar ingen roll, och så kan den säga, ja men nu är jag här, för den nuvarande teknologi så säger man, telefonen behöver hela tiden skicka data över wifi för att säga att jag är kvar, jag vill fortfarande ha kontakt med dig och sånt i natvärlden. Men alltså på IPv6 så kan man vara väldigt, väldigt död utan problem.
Problemet med IPv6, om man inte har brandväggar däremellan, det är ju en ganska skön doss mot de här sensorverken. Man liksom pju, 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 väcker upp dem varje kvart så att de får slut på batteri.
Ja. Och där har man ju, det är lättare att gömma sensorerna också. Och sensorerna skulle i teorin kunna ha en sån kul gömfunktion att de byter IP och är tillgängliga på olika IP på en flummigt tid på dygnet. Så att de lyssnar bara på en viss IP olika tider på dygnet efter en viss nyckel. Så att det är bara du som vet vilken du ska kontakta.
Mm.
Plus att du kan ju alltid spärra att de svarar bara ifall det kommer från en specifik IP.
Det låter som Bluetooth och frequency hopping nästan, fast det är en mer liksom, modern digital. Ja, digital tappning. Så.
Ja, ja, precis. Ja. Frequency hopping. Det skulle funka fint. Så.
Just det. Ja. Men blir det inte så, måste det inte vara någon slags broadcast-signal ändå för att de ska vakna? Eller har gatewayen liksom, den har ackat MAC-adressen så att det blir ingen så här ARP who has chosen?
Det beror ju på link layer. Det vet inte IPv6.
När modulen byter IP-adress så pingar den också. Då blir det någon cache-tabell som uppdateras.
Ja, precis. Den frågar väl who has this IP?
Ja, men jag tänker att inte alla måste vakna då. Ja, detaljer. Den som vill grotta ner sig på det där, det finns något som heter 6LowPAN som heter IPv6 över Low Power Devices som är det som gäller på link layer-nivå.
Mm.
Stripe håller på med kortbetalningar. Mm. De har ju gjort något schysst som kallas Stripe Open Source Retreat där man får 3 månader lön. Sitta där på deras kontor och man får till och med betald mat och sådär.
Mm.
Ja. Ja, det verkar riktigt schysst. 3 stycken väljer de ut och det är igång nu. Det började för en månad sedan ungefär.
Mm.
Och det är 3 killar. Det är 3 killar faktiskt. Nick Graf från projektet Bell som är någon slags React-komponent. Sen är det Christopher Allen Weber från Media. Han jobbar på Media Goblin-projekt. Ingen aning vad det är. Och sen Pascal Brandt med på OpenMRS, någon slags hälsoprojekt i Afrika. Jag har inte hört talas om dem alls faktiskt, men jag gissar att Stripe har gjort ett bra urval här. Jag hoppas det. För alla er som lyssnar så är det ett hett tips till nästa gång, både Stripe Open Source Retreat och Google Summer of Code. Om man har något open source-projekt som man vill bygga vidare på eller har börjat engagera sig och känner att det här skulle vara kul, jag vill ta lite tjänstledigt eller jag är klar med studierna och här borde det passa ganska bra. Så kolla in både Google Summer Code och Stripe Open Source Retreat. Stripe har även släppt något som heter Atlas här bara i dagarna. Där man får... Man kan, det är ett sätt för icke-amerikanska medborgare framförallt att öppna ett företag i USA. Har du läst om det?
Nej.
Nej. Så får man ett Delaware Corporate och man får ett bankkonto i Silicon Valley Bank och sen liksom Stripe. Och man betalar bara $500 för att få igång det här. Mm. Men jag blir lite skeptisk i att så här lägga ut allt det där på någon extern part. Men det är ju schysst. Ja, det är schysst. Det är en schysst princip, tror jag. Jag gillar ju problemet de försöker lösa. Att hjälpa folk att starta amerikanska företag och kunna lättare få kapital från amerikanska VCs. Det hörde jag här igår, så sent som igår, att ska man få amerikanska investerare så är det mycket bättre att ha ett amerikanskt företag. Och då kan man ju sen ha ett svenskt företag som är dotterbolag till det amerikanska och därmed betala ut svenska löner och allt som behöver göras här i Sverige. Jag vet inte. Vad tror du om den typ av lösningar där man liksom...
Jag tycker det är jätteintressant. Jag tänkte så här på Hack for Sweden om 2 veckor.
Ja.
Och där är ju Tillväxtverket med, så då får vi ta ett snack med dem och höra. För de borde ju ha en sån tjänst där du går in på deras sajt, fyller i vem du är. De har ju nästan så, men det skulle vara helt komplett. Konto, företag, allting uppraddat på ett klick liksom. Pop, nu, så, nu är ditt företag startat.
Svenskt företag är
det. Ja, svenskt då. Ja. För det tror jag hade, för det är på god väg att bli enkelt, eller det är ju mycket enklare nu, men det skulle kunna vara coolt om det är helt online och helt bara smack, och så är det klart. Om du har en webbsida och du förväntar dig att få lite försäljning på den, ja, men då startar ett företag för den webbsidan, så klart. Och har man då kan få några att ställa upp med att vara betalgateway och sånt, och kanske automatisk bokföring av allting som sker i tjänsten, så tror jag det skulle kunna vara väldigt gynnsamt.
Ja, jag tror att det kommer hända mycket i det här kring liksom, trösklarna in och dra igång verksamhet. Man har gjort ganska bra ifrån sig, tycker jag, från svenska myndigheter med Verksamt och Skatteverket och liknande. Och mobilt BankID och sådär. Men det finns några steg kvar, helt klart. Och det där med bokföring är ju ett gissel. Men det finns ett rykte här om att Pingdom-grundaren Sami är på väg att dra igång en helt ny startup just, som ska just revolutionera bokföring. Så det är ni på väg att starta bolag, köp inte Visma-licenserna riktigt än, utan håll ut några månader och se vad som händer.
Okay.
Det kan nog bli riktigt spännande. Ja.
Det låter väldigt sexigt med ett bokföringsbolag.
Ja, ja, men jag tror precis. Men det är ju, jag gillar ju hur man försöker göra det enklare för entreprenörer.
Absolut.
Det finns ett annat bra tips för er som driver företag, framförallt aktiebolag. Det är en tjänst som heter Årsredovisning Online. Då laddar man upp sina SIE-filer. Man exporterar ut från sitt bokföringsprogram och sen så importerar man där och så får man en färdig årsredovisning och så kan man skicka in den till Bolagsverket, vilket man måste göra varje år. Och det är ju schysst eftersom kravet på revisor har försvunnit för mindre bolag. Så då kan man, och man behöver bara 50 000 aktiekapital nu med. Så det är trösklarna för att dra igång sitt egna aktiebolag är lite lägre. Och årsredovisning online hjälper till. Den här nya bokföringstjänsten kommer säkert också hjälpa till. Bilogram för att skicka fakturor och påminnelser och allt sånt är schysst. Och jag tror vi kommer se mer och mer här som minskar trösklarna. Ja, det tror jag. Internet. Helsingborg har fritt wifi nu. Bra eller dåligt?
Jag tror det är bra. Dock är det ju så att de har fritt wifi på vissa ställen. Det är ju inte så att det täcker liksom 90% av stadens yta eller något sånt där. Så jag tror det är ett jättebra komplement, och jag tror det framförallt är superbra för turister till exempel från utlandet, som är jättedyrt med roaming till exempel, så de kan ha kontakt och visa bilder på den fina staden Helsingborg på Facebook, så Helsingborg får ett bättre ansikte utåt. Jag tänker mig också att det är väldigt bra för att hålla upp hastigheten i mobilnäten, eftersom då kan trafiken fördelas där det finns, även om alltså, wifi punkterna är begränsade, så drar det ändå ner den totala volymen av trafik i mobilnäten, vilket gör att det blir en bättre kapacitetsfördelning överlag. Så jag tror att om man ser internettillgången som en enda infrastruktur, så är det ju väldigt bra att det finns olika teknologier tillgängliga. Och att det är fritt tillgängligt är också viktigt för att få den effekten. För ska man ha liksom abonnemangshantering och avtal hit och dit, så tar det ju många, många år. Och innan dess har säkert wifi försvunnit. Nej, men alltså, det är viktigt att man får nyttan direkt.
Jag gillar det där att man använder det för att öka kapaciteten där det är choke points. Det är det. Men frågan är, gillar operatörerna att det blir mindre data?
Ja, det är alltid så. Och det är alltid jätteproblem när kommuner gör någonting som ett privat företag skulle kunna ha gjort, men inte gör dem. Så att, jag är inte orolig för att en kommun skulle konkurrera ut ett företag för att de erbjuder gratis wifi på ett visst ställe. Det känns lite som att, ja, om ditt företag inte tål det, så kanske det inte är den stabilaste affärsmodellen som finns. Sådär.
Ja, vi får se om de kommer få behålla sitt fria wifi. Precis, det återstår att se. Det har varit någon lite kritisk debatt, jag tycker, i IDG såg jag där.
Ja.
På tal om operatörerna då, så har ju tre nu kommit sina användare till hjälp och inför nätvitt adblocker, så att alla, och det är två länder, om det var Italien och Turkiet, jag är osäker på Turkiet, men Italien var det ena, vet jag. Och det är egentligen så att man tänker att, ja, men användarna får betala massa extra för massa reklam som gör att de måste betala mer till tre. Vore det inte, och det är ju liksom dumt för användarna. Vore det inte bättre om tre bara blockar all reklam, så får användarna en bättre upplevelse. Är de inte bara snälla och goda, tre här?
Jo, jag tror att det finns en god sida av det hela. Men jag tror framförallt att det här är första steget för att de vill ha betalt för att visa annonser för sina användare. De vill säkert ha en del av annonsintäkten. Så jag tror redan att tre har fått en fråga av någon annonsör, om inte de mot, och att då de står för datatrafiken till användaren för sin reklam.
Det är inte bara så att det är en enkel tanke, utan det är tydligen så att de har redan skrivit att de ska liksom börja för kollektivet, vilka det nu är. Men det är ju tråkigt att man inte får tillgång till hela internet, utan de som levererar kapaciteten ska bestämma. Och det är ju, det här är en trend som liksom tre inte ensamma om, utan vi har pratat om det tidigare i Hackerpodden.
Och jag tycker man kan jämföra till exempel med WhatsApp som finns överallt liksom, och har hur många användare som helst. De är ju väldigt inlåsta. Alla finns i deras plattform liksom. Det är också så att myndigheterna inte bryr sig, eftersom de inte har något nät eller så. SMS-trafik och samtalstrafik, det är ju i många länder reglerat hur det ska fungera mellan operatörer, och det finns avtal för hur mycket du måste ha ersättning för att ta emot datan och sådär. Men jag pratade med en kille på PTS för ett litet tag sedan, och han berättade att de har inga planer alls på att börja titta på om man ska tvinga på att öppna upp den typen av tjänster, utan man ser liksom att det är inne i den tjänsten. Så.
Du tror inte att det kommer komma någon reglering i närtiden?
Nej, det är jag övertygad om att det inte kommer göra.
Ja, vi får se. Nätneutralitet är ju en fråga som ligger Amelia Andersdotter nära varmt om hjärtat, kallas det. Och jag tror att det är dataskydd.net som man kan läsa mer om sådana saker. Så det är varmt tips om ni vill följa vad som händer i nätneutralitetens spår. Jag tror vi ska försöka läsa på, både du och jag, lite till ett framtida avsnitt mer om det där och se vad som händer. Men Men det är onekligen rörde på sig på många fronter.
PTS har ju faktiskt ansvar för att sköta den mer övergripande nätneutraliteten när det gäller att se till att själva IP-trafiken eller samtal faktiskt är lika behandlade, så att säga. Så där.
Bahnhof slår ju larm om att det ska bli ett nytt internetfilter.
Och jag menar, staten kommer ju inte hinna uppdatera det i den takten och få ut det till operatören, och sen ska operatören uppdatera. Det är ju helt osannolikt.
Funkar det inte ganska bra med barnporrfiltret ändå?
Vet inte. Jag har ingen uppfattning. Jag har inte läst någonting om hur bra det fungerade eller inte.
Det är ju något i alla fall som verkar vara accepterat. Och att det har väl varit någon snackis någon gång om att så här, någon adress som har varit helt orelaterad har lagts in. Om det var, jag tror inte det var Pirate Bay, men något annat. Och då har jag för mig i alla fall att det var inte liksom veckor innan sajten började funka igen, utan det var liksom, det verkar finnas en mekanism där på fundamentalt då. Man kan säga att det här ska vara blockat, det här ska inte vara.
Finns det filtret kvar?
Jag det filtret är i drift.
Okej.
Kablarna till FRA är inkopplade. Och så vidare.
Okej, ja, men det är bra. Så jag tror att en mycket effektivare variant hade ju varit att ta bort rättsskyddet för företag som, för spelföretag som inte har licens i Sverige. Mm. Till exempel, de har inte rätt som härrör från bolag som inte har licens. Som är spelbolag eller så, som inte fått enorma bekymmer. Mm. Och även inkassobolagen hade ju inte tagit i spelbolagen med tång. Ja. Jag tror mycket mer på sådana sociala strukturer, eller sociala massastrukturer som inlösningar. För spelberoende är inte ett tekniskt problem.
Positivt i alla fall var ju att Bahnhof inte behövde blockera Pirate Bays domännamn. Mm. Det är en tingsrätt som har beslutat om det här. Stockholms tingsrätt till och med. So far so good.
Trasigt inslag om IPv6 följer.
Över hälften av all smartphone-trafik.
Jag kollade där lite grann. Ja. Och det var vissa operatörer hade över 50%, 43% av
internet. Okay.
Och det är ju väldigt intressant. Skojigt att det äntligen tar fart i USA i alla fall. Jag tror jag kollade sist, det var 23% i snitt som hade som när de gick in på tjänst. Mm. Och det är också väldigt höga siffror om man jämför historiskt.
Ja, verkligen. All slags trafik. Och jag tror att det är olika, många saker som spelar in. Men en sak som jag vet påverkar positivt, det är ju Apples beslut på iOS 9 och framåt. Mm. Att alla appar som ska godkännas i App Store måste klara IPv6 också. Mm. Och det gör ju sitt till att öka nyttjandet. Mm. Och jag tror att från Apples håll så handlar det inte om att vi ska vara jättesnälla, utan det handlar väldigt mycket om att Kina är en ny stor marknad för Apple. Mm. Och där har man inte IPv4 alls på smartphonesen. De operatörerna är liksom, det är IPv6 som gäller. Så jag tror att det är i samband med det, att det växer och växer där, så vill man att det ska funka.
Det är väldigt hårt på hemmamarknaden. Mm. Eftersom USA ligger så himla långt fram på IPv6. Ironiskt nog, med tanke på att de som har flest IPv4-adresser på marknaden. Så det tror jag också är en väldigt viktig detalj, och att man är från USA.
Lite test här med Facebook videostreaming, så vi lyssnar stund. Har vi något sista tips här till lyssnarna?
Jag vill tipsa om Tele2 som faktiskt har officiellt stöd för IPv6 nu i sin bredbandstjänst. Så ring till Tele2 och beställ. Mm. Jag jobbar inte på Tele2, men jag har själv beställt igår. Så det ska bli väldigt spännande att ha native även mobilt och inte bara ha IPv6 hemma utan ha det med sig överallt.
Härligt. Ja, jag håller själv på att migrera mina som nu har tappat long-term support. Kul att ni ville lyssna. Vi ses på internet.